Men det var det jag bemärkte inom det. Jag tror att man inte ska bruka tiden nå till så många okulta fenomener och snacka om dem, där man kan läsa och höra om det hur som helst. Det är många städer. Men ta fram, kort så vi slutar, någon principiella synpunkter på människors natur, måste jag, som är aktuella för syndagsammanfittet, som vi nämnde inledningsvis, eller som vi nämnde för vi slutar. Och detta är det många måter att se lite ting på, och det är ingen som tror att jag tror detta är det enaste måter att se det på, för det tror jag inte. Vi satt upp en strek igår och så snackade vi om det som var över under streken. Och det som över streken kan vi kalla i kväll här för bevissthetsfenomener. Kallar det bevissthetsfenomener. Det är ett moderna ord för det. Och ett bevissthetsfenomen, vad är det för något? Det är allt det som går genom din bevissthet. Det är alla de sansintryck som du är dig bevisst. Du är det bevisst att du ser lysene där. Du är det bevisst att du ser solen skinner på väggen. Du är det bevisst och så vidare. Alla som har det ser det där. Alltså så att, eller jag är glad, eller jag är lej mig, eller alla fenomener som kommer till din bevissthet kallar man bara bevissta fenomener. Det är önsker, det är beslutningar, det är upplevelser, det är allt det som vi regner med i och hör hemma i ett normalt mänskligt liv på det plan. Och dessa bevissthetsfenomener, vårt själsliv, vårt åndsliv, det som har blivit kallt själen, sinne och har många, många namn. Dessa bevissthetsfenomener, vi har, som vi sa för, en rent fysisk sida som vi, som syndagsadventister, aldrig vill benäcka. Det är en del av vårt syn, vårt budskap. Det vi har tre grundläggande lärosättningar. Det är sabbaten, det helgdomstjänsten och det människas natur. Så det är det som människas natur. Därför så tar vi och så ser vi på detta som två sidor som vi styr av en och samma sak. Och du känner alla argumenten för att säga att har du en upplevelse så har du också så är det också en fysisk tillstånd i det centrala system som tillsvarar den upplevelse du har. Och när den upplevelse inte är möjlig att ha så har du heller inte ett bevisat fenomen. Är du med på det? Alla är med på det. Det är nummer ett. Då motstycket till det, det är ju en dualistisk uppfattning som går ut på att du kan destruera människor rent fysiskt. Att människor utsläppes, till exempel i döden, så har du det vissa fenomenet likväl. Och det är de som tror på att de döde lever. Och det kan man tryggt se att det är all religions grundtanke, utom den bibelska. Den bibelska tanke om bevissthet efter döden är knyttet totalt till hoppet om uppståndelse. Därför Paulus säger att hvis Kristus inte står upp, då är vi illefarna, då är vi största av alla dårar. Men nu är han stått upp och då vet vi att vi ska stå upp igen. Därför har vi lagt hela vårt hopp om liv efter döden på troen på Jesu Kristi uppståndelse, att han ska väcka de här sovna upp på den yttersta dag och ge den evig liv i en ny skapelse. Det är vårt hopp. Det tror vi på. Och vi tror inte att människor i sig själv har udödlighet som kunde knyta till Guds namn i Bibeln. Kun Gud är som Gud alene har udödlighet. Men att det fenomenet kommit in i religion och präger all religion och också kristenheten i det allmänliga är förfärligt kedliga. Det är den gamla, den upprinnliga äskelögn som Jesus säger. Han var en lögner från begynnelsen och sannheten är icke i han. Och han talar han lögn. Och det första han sa var du skall icke dö. Och det har man trott på sidan. Men det tror icke de på som tror på Bibeln. De tror att det människa som fysiskt går till grunden, det har icke något bevissthetsliv. Ja, det var alltså punkt ett då. Punkt två, det är det samma som är det samma som eller är bara för att popularisera det, din glädje över sällskapet er bare en prosess i din hjerne. Sant? Det kaller vi en reduksjonisme, som vi snakket om i går. Eller var det fredag kveld? Ja, ikke i går, ja, vi snakket om det. En sånn reduksjonisme går ikke de inn for som synlig akramatister. Men de som tror på et sånn monistisk, et sånn enhetssyn på mennesket, faller noen gang i den grøft at de setter likhetstegn mellom bevisste fenomener og det der, og sier at dette er det samme som det, eller at det fenomen bare er det. Din kjærlighet til Gud, din tro på Gud, er den reell i Bibelen? Ja, i Bibelen er den reell, og den er avgjørende viktig for din evige skjebne. På samme måte som din tannpine for oss populært er reell. Nå vet du, tannpinen, den har jo den naturen, den er helt privat. Du har ikke min tannpine, og jeg har ikke din. Det går ikke an. Du kan ikke ha min tannpine. Du kan altså ikke gjøre den objektiv på den måten at vi begge kan anskue tannpinen. Tannpinen er din private opplevelse. Og den er privat, den er naturen privat, og kan aldri bli annet enn privat. Og fordi du ikke kan gjøre den objektiv tilgjengelig for hvem som helst, så vil noen si at den er ikke til. Og det er noen som heter materialistiske identitetsteoretikere. Har du hørt om den? Det er de som sier at alle fenomener, som vi kaller bevissthetsfenomener, er bare, eller er det samme som, et fysisk fenomen. Det er ikke noe annet. Akkurat som de bruker eksempler som at lyn og torden, det er bare, det er det samme. Lyn, hva er det? For det er en elektrisk utladning. Så en elektrisk utladning, hva er lyn? Lyn er bare, er det samme som en elektrisk utladning. Men det er jo galt. For det, lyn er ikke en opplevelse som tannpinne, en opplevelse av smerte, vel? Og det er derfor du sier nei til å redusere mennesket til ren fysikk. For eksempel i marxismen, ikke bare marxismen, det var et tilfeldig eksempel, i marxismen så gjør man det. Og det er det motsatte av den klassiske idealismen. Man gjør på den måten at hvis dette er utgangspunktet, så er det materien. Og alle fenomener utover materien, hva er hva? De er såkalte efterfenomener, eller epifenomener. Epifenomener. Det vil si de efterfenomener. Slik at en marxist han vil si at det norske rettsvesen, det norske utdannelsesvesen, hvilket som helst vesen, alle fenomener i et samfunn som gjør at et samfunn har mening, at du er en nasjon, et folk, og alle institusjoner som danner en nasjon, et folk, de er i marxismen epifenomener, efterfenomener. Det egentlige fenomen er materien, og alle disse ting kommer som skygger etterpå. Dette er en form for dualisme. Du har to tilstander, hvor tilstand 1 er materien, og tilstand, den andre tilstand er dette epifenomen, for eksempel samfunnets institusjoner. På samme måte kan du gjøre det med menneskets person, som Freud for eksempel gjør det. Han sier her at grunnlaget for alle opplevelser er driften. Og så kommer alle de fenomener her som driften har forårsaket. De er da sublimert eller omdannet i denne prosess i fortrengning og kommer tilbake i nevrose og sånt. Men hvis du for eksempel sier til Freud, hvis du har estetisk sans, la oss si at du er musikalsk og du elsker bildende kunst eller noe sånt, så du har estetisk sans, du har sans for tøy og for linjer og for farver, for arkitektur og alt det der. Og det er mange mennesker som har veldig glede av for eksempel en have og forme ting, mens andre er mer blind på det øyet. Så sier Freud, den der estetiske sans du har, den er bare, den er det samme som drift. Skår du? Og denne drift er en ren fysisk prosess. Det er en fysisk, psykologisk prosess i din kropp, i materien, som forårsaker, som årsak gir den det ekte fenomen, det epifenomen, den virkning. Dette er ikke reelt. Mennesket har disse to sider. Men dette er et ekte skyggefenomen. Klassisk så sa man, for eksempel hos Platon, så gjorde man det sånn, Man säger att detta är idén, och så följer alla ting av den, och det är skyggevärlden. Slik att abstraktion, som vi sa på tavlen fördag, med tid. Denna abstrakta idé är orsaken, och den upprinnelige orsaken till allt som är, så allt som följer efter är en skygge. Och det vill säga, idén svamp är den egentliga, detta är en skygge. Slik att den världen som vi känner från sansen våra, den sansbara världen, är en skyggevärlden, är inte reell. Känner alla de bilder från Platon och hulen och allt det där. Denna världen är en skygge. En skyggevärlden, en äkta världen, det är den som är egentlig. Därför är det ju inte något problem att fjärna denna världen, väl? Kan fjärna allt det där. Vi ska sätta i stället för idé som kyrkan gjorde, själ. Väl, så kan legeme som hör till här, tingene, tiden och rummet, världen, den samspara världen som vi erfar, den kan du fjärna, men idén själen lever vidare. Denna form att tänka på är ju helt främmed på Bibeln. Den är ubibelsk, men det är den som är godtatt. Och så har man snuddat liksom fram och tillbaka genom historien, och i moderna förklaringar på det enkelte människa och moderna förklaringar på samfundet och sådant, så upplever man med dessa här grundläggande orsaker, materie, såsom här, kapital eller psykologisk risk, och de förklarar alla de fenomenen. Din tro, för exempel, är ett sådant resultat av drift. Din kärlighet och samhet, vad är det för något? Kärligheten och samhet, det är ett begrepp som ligger, som är dammet av ett grundläggande problem som drift här. Jag får en håll här. Du spör mig vad som har skapat driften. Allt angående människor är skapat av Gud. Det finns ingenting, står det, som inte är till vid ham. Men vad menar du med ditt spörsmål? Ja, allt, alltså drift. Drift och sorg, det är bara så kräfter i människor, basala kräfter som drift, hunger, törst, kärlighet, överlevelsesdrift och så vidare, sexualdrift. Dessa drifter, alltså människors habitus rent fysiskt, är en gudskapelse. Ja. Och så ser han att det som då eller, låt oss se att det kommer fram här, tro. Jag tror att, när det fenomen där, det att du säger jag tror på Gud, säger du. Så säger Freud, det refererar inte till en som existerar, men det refererar till en upplevelse i din huvud, akkurat som tandpin är helt privat. Med på det. Så om vi sätter streken upp från fredag, så ser det sån ut, att här har vi Gud, och så går människa här och säger, jag tror på Gud. Då må man illustrera på denna måte, man säger att människa tror på Gud. Men det är människa som har den tro. Troen refererar inte till något viskeligt. Det är ett så kallt psykologiskt, fysiologiskt fenomen i människa. Och då kan du ta för exempel det som vi talar om här, detta tema här, i denna weekend här, om okulta fenomener. När du har reducerat människor vill säga att bevissthetsfenomenet bara är ett fysiskt fenomen, så har du fått alla dessa ting under streken här. Så uppdagar du att människor har ämnen som är ganska fantastiska, som för exempel, som man har funnit ut att någon kan känna framtiden. Sen till Ryan, han är tysker, kan du höra på namnet? På Yale universitet i USA, han laget, hör nu, 10,000 försök med kort. Jag är tysker för att lära så många försök. Och han finner att de är signifikanta för ett argument med att människor har så kallt fördrivet eller prekognition. Och Ryan tror att de har det. Han säger att människor har en ämne i sig själv, akkurat som jag har den hårfarve, har den växt, väger 70 kilo, har lyst hår eller rött hår. Jag är man eller kvinna, alltså alla de där egenskaperna, och därtill har jag hjemlängsel, tandpine, och vad mer har jag? Jag har också ämnet att se in i framtiden. Alltså det är ett träck, det är människa. Människa som människa har en ämne till ett eller annat. Men den evne er en opplevelse mennesket har, det refererer ikke til en realitet utenfor mennesket. Det er det man kaller å psykologisere menneskets bevissthetsfenomen. Huh? Med på det.